kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu ska vi fortsätta med första Korintierbrevet och det här är del 1. Du kan lyssna till bibelförklaringen i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Men nu på tisdag så är det inget utan då är det uppehåll till nästa tisdag. Och så kan du lyssna till det här i närradion på måndagar klockan 19.
Då så välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi ska åtminstone hålla på med introduktionen till första Korintherbrevet. För er som inte var med tidigare så är det så att vi konstaterade i Apostlagärningarna kapitel 18. Det är ju där Paulus på sin andra missionsresa kommer till Korint. Och sedan åker han tillbaka till Antiochia så ger han sig ut på den tredje missionsresan. Så kommer han till Efesos och det är därifrån han skriver till församlingen i Korint. Men då har det gått 3 år sedan han var i Korint. Så att det har ju hunnit hända ett och annat. Och så ägnade vi oss det. Och då trodde jag första gången att det var apostlagärningarna vi studerade. Men det var så mycket Korint där så att vi får ta det som del 1 till och en introduktionen till Korintherbrevet. Och på det spåret fortsatte vi förra tisdagen och då kom vi lite mer konkret in på första Korintherbrevet. Men jag behöver åtminstone den här timmen också för att vi ska kunna närma oss Korintherbrevet på ett bra sätt. Det kanske kan verka lite tråkigt för en del att vi ska behöva ha en så lång introduktion innan vi kommer in till själva texten. För den är ju spännande som den står, men jag tror att vi, eller hoppas åtminstone att vi ska ha god hjälp utav introduktionen så att man får en känsla för situationen och en förståelse som är lite utöver det vanliga, lite vidare när vi sen kommer in i själva texten. Så det är syftet också med den här timmen. Det tycker jag är gott att veta, inte bara en sån här gång utan överhuvudtaget vet ni när man predikar och står där i predikstolen så är det ju många olika sorters människor och behoven är ju ser så olika ut. Och det här är ju nästan omöjligt om man tänker sig att man ska försöka möta de behoven, utan i regel går det väl till som så tror jag för oss förkunnare och predikanter att man förbereder sig i bönen och man har texten klar för sig och sammanhanget där. Men så får vi fråga Gud, vad är det för någonting som du vill ha sagt till just de människor som kommer? Och vi vet ju inte vilka som kommer, utan vi måste vara så allmänna. Och så får vi tro då att Gud verkar. Och det är ganska märkligt hur man ibland kan få höra kommentarer efter en högmässa till exempel om... Jag själv kanske tycker att idag gick det inte bra, det var ingen bra predikan. Och sen någon som tycker det var jättebra. Och sen kan det vara andra tillfällen när man tycker att det idag satte verkligen det skulle och ingen säger någonting. Så att det där får man lämna till Gud. Och på samma sätt med det här. Nu ska vi gå igenom det här, men det hindrar inte att Gud också kan tala till dig på ett personligt sätt. På sina vägar. Nu har jag då skrivit upp här första Korintherbrevet som rubrik och då är det framför allt några saker som jag vill ha fram och sedan så har jag en annan rubrik som tydliggör, fördjupar och tydliggör lite mera de problem som fanns i Korint. Det är väl ungefär så långt som jag tror att vi skulle kunna hinna. Men... Ni kommer ihåg att när Paulus kommer till Efesus, då finns ju redan på plats Priscilla och Aquila. Och de har då kommit ifrån Korint. De har med sig information förstås. Förresten, de kom ju tillsammans med Paulus när jag tänker efter från Korint. Han var ju på väg hem på den andra missionsresan och så släppte han av Priscilla och Aquila. Så de var där nu något år ungefär i Efesos och förmodligen så förberedde de marken för församlingens grundande i Efesos. Vi vet inte hur församlingen i Efesos grundades. Men det var väl en viss rörelse, det fanns kristna i synagogan och här fanns en utveckling. Och det är möjligt att det var så som vi antydde att när Paulus kom dit och han döpte de här kristna. i Efesus. Att det, man kan säga att då bildades församlingen mera formellt. Men det har ju kanske mindre betydelse. Men när han kommer till Efesus så kommer också Stefanas, Fortunatus och Akaikus. Hur kan vi veta det? Första Korintsebrevet som han då skriver ifrån Efesus till Korint. Det slutar med en uppgift som är bra för oss att veta. Det står nämligen i det sista kapitlet, det sextonde kapitlet, vers 17. Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit. De där tre personerna hörde ju hemma i Korint. De hade alltså kommit från Korint till Efesus. Om du sen tittar igen i det första kapitlet så står det där i vers 11. Alltså första Korintsbrevet kapitel 1, vers 11. Av dem som hör till Kloes familj, och de var också från Korint, har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att, och så vidare. Här ser vi alltså att Paulus i Efesus har fått veta ifrån Kloes familj som har kommit till Korint och berättat vad som har hänt under de här tre åren. Plus att han har fått veta ifrån Stefanas, Fortunatus och Akaikus. Om de nu kom tillsammans ska jag låta vara osagt, men låt säga att de kom för sig. Från dem har han också fått en rapport ifrån Korint. Om vi tittar i femte kapitlet så står det där, det talas om, alltså han har hört. Han har hört att det förekommer, det talas om och så vidare. Och du tittar i det elfte kapitlet också, vers 18, så skriver han det igen. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er och så vidare, hör jag. Alltså han har fått rapporter. Och första Korintsebrevet är skrivet, kan man säga, till dels åtminstone som ett svar på de rapporter som han har fått. Han är alltså ganska väl informerad om vad som har hänt och vad som händer och hur det ser ut i Korint när han skriver det här brevet. Det är väl troligt här att jag återkommer till det här lite längre in, därför att det visar sig nämligen att första Korintsebrevet förmodligen inte är det första Korintsebrevet, utan snarare det andra. Och att det andra Korintsebrevet snarare är det fjärde. Det kan man alltså, när man ser igenom och fördjupar sig i texten, så ser man att här pågår en dialog mellan Paulus i Efesus å ena sidan och församlingen i Korint å andra sidan. Och de kommer ifrån Korint med muntliga rapporter och förmodligen också med brev ifrån ledarna i Korint till Paulus. Så han är som sagt väl informerad. Så det var det ena som jag ville ha sagt, och det här ska jag då återkomma till. Det andra är att när man läser första Korintsebrevet så kan det verka lite spretigt, för han tar upp en massa olika frågeställningar. Närmare bestämt så tar han upp 11 stycken olika frågeställningar, eller 11 problem om du så vill. Och redan det kan ju göra att det verkar lite spretigt. Men vet, om det här hade varit det första Korintsebrevet, första kontakten efter 3 år, så börjar man ju inte skriva om 11 olika problem. Utan här är ju en dialog som redan är igång. Och den dialog som redan är igång, den vet vi inte så mycket om, för den finns inte bevarad. Det där första Korintsebrevet som alltså inte finns, det är ingen som har sett det. Men vi bara förstår att det har funnits ett sånt. Och det kommer vi att se längre fram, att det faktiskt har funnits ett sånt. Utav de där 11 problemområdena eller 11 frågeställningarna så är det 10 stycken som behandlar etiken och moralen. Det är 10 stycken frågeställningar som handlar om levernet, om vad som är rätt och fel och så. Va? Och då kan ju en modern bibelläsare kan ju uppfatta de där synpunkterna som Paulus förmedlar som någon sorts inlägg i debatten. Som om det fanns lösningar, som om det fanns sånt som var rätt och fel på alla frågor. Och då har man gjort det lite för lätt för sig. Utan det är så, visar sig när man tränger ner i de här frågeställningarna, att bakom de svar som Paulus skriver så finns ju en hel teologi. Det finns ju en hel kristen trosföreställning. Den kristna tron, som ju handlar om att Gud bryr sig om oss, att han har blivit människa för vår skull, att han har uppfyllt lagen och utstått det orättfärdiga lidandet, hans stöd, hans uppståndelse, allt det där har ju hänt för vår skull. Det är ju ganska tydligt, och här i det här paketet som jag har uttryckt flera gånger så ingår ju också en helt ny livsstil, ett helt nytt socialt sammanhang. Vi är medborgare i Guds rike. Och där lever man på ett annat sätt. Och vi har fått del av Guds ande redan här i tiden. Det himmelska liv som väntar oss har vi fått del av nu. Och det sätter sin prägel på hur Paulus hanterar och besvarar de här frågeställningarna. Men det är alltså det himmelska perspektivet som är den bakomliggande förklaringen till att han skriver som han skriver. Men så tror jag inte att de flesta moderna bibelläsare uppfattar det tyvärr. Utan man tycker att jaha, här skriver han om skilsmässa. Och så skriver han att man inte får skilja sig. Ja, men det kan vi inte, så kan vi inte tänka i vår tid. Och så säger man, det här kan vi inte tro på. Utan det, i vår tid måste vi tänka på ett annat sätt. Och så missar man hela teologin bakom det hela. Så jag hoppas att när vi fördjupar oss så ska vi inte se de här till synes ytliga svaren. Utan vi ska förstå hur Paulus tänker, hur djupa sätt, hur Gud själv önskar att våra liv ska gestalta sig. För han önskar ju detsamma för oss som han önskade för församlingen i Korint. Det är alltså 10 stycken av de här 11 frågeställningarna som är moraliska, eller som har med etiken och moralen att göra. Den 11:e frågeställningen är har att göra med dogmatiken, alltså den rätta läran. Och det är ju förstås kapitel 15 om det dödas uppståndelse. Och där går han in ganska så noggrant på det. För det var också någonting som diskuterades. Det såg vi redan när vi höll på med Thessalonikerbrevet. Det finns kvar här nu i Korint. Vet, han kom ju från, hur var det nu? Han lämnade Thessaloniki och bara några månader senare, ett halvår högst senare, så var han ju i Korint. Så den här frågeställningen med det dödas uppståndelse och på vilket sätt Kristus var närvarande eller om han skulle komma, den var central, den var aktuell, det diskuterades. Och det som vi tog upp i Thessalonikerbreven, det kommer inte igen på samma sätt här i Korintsebrevet, utan här är det andra frågeställningar. Framförallt detta med hur det blir med oss efter det att vi har dött och hur blir det med vår uppståndelse. Alltså samma frågeställning som många människor har idag. Så det var det, ja. Sen så hörde jag en annan sak. Jag får se sen när jag renskriver mina anteckningar vid tillfälle och sätter ihop det där kompendiet. Om jag kanske omdisponerar materialet, för att det plockar på så kan det lätt bli lite rörigt. Men om vi nu har sett att det här är svar på rapporter som han har fått och att han förmedlar sitt teologiska tänkande i de här frågeställningarna, alltså en viss teologi, så skulle jag vilja ta upp en annan sak. Nämligen, när vi läser första Korintsebrevet och när bibeltolkarna ska tolka första Korintsebrevet, vad har de då för utgångspunkter? Och då önskar jag att jag kunde ha sagt så här, att ja, men de har naturligtvis samma utgångspunkt som Paulus. Därför de tänker också att vi kristna, vi lever i himmelen, så att säga, genom tron. Och när man läser första Korintsebrevet så läser man det med de himmelska glasögonen och ser allting i uppståndelsens ljus. Men så fungerar det inte om vi tar bibelforskning. För bibelforskningen, den utgår ju från de mänskliga tankarna. Och utgår ifrån de redskap, de vetenskapliga redskap som man har då inom text, kritisk forskning eller som man har när man sysslar med teologi och systematisk teologi inte minst. Va? Så där har man en liten annan utgångspunkt. Nu är inte de här två nödvändigtvis motsägelsefulla. Utan det kan ju mycket väl vara så att det sätt på vilket en vanlig människa läser Bibeln och tolkar första Korintsebrevet kan ju mycket väl vara i överensstämmelse med hur det faktiskt är och hur Gud vill att det ska vara. Men det kan man ju inte utan vidare göra anspråk på att det är så. Och när man läser olika kommentarer så ser man att det finns olika infallsvinklar. Och det komplicerar ju bilden lite grann, va? Men jag tror inte att det ska komplicera för dig som lyssnar på det här eller när vi går igenom det här, utan jag tror bara att en förståelse av att det finns olika infallsvinklar kan berika. Det kan göra oss ödmjuka när vi närmar oss vissa bibelställen, för vi förstår att det är den förförståelse, de förkunskaper, den tolkningsnyckel som vi själva har, den präglar vårt sätt att förstå texten. Och det kan göra oss ödmjuka. Samtidigt så kan vi, när vi ser att det finns olika sätt att närma sig texten, och alla olika sätten leder till samma resultat, då kan vi förstå att här är det verkligen klart och tydligt hur Gud ser på den här saken. Och så kan vi bli trygga och låta den här mångfalden så att säga bli samstämmig istället. Och vad finns det då för olika sätt? Och då ska jag visa några exempel här. Och det första det är det att om man läser kommentarer från, låt säga, mitten av 1900-talet. Det är länge sedan. Det är länge sedan i det här perspektivet. Alltså från 40-talet eller 50-talet och så. Va? Då när man läste första Korintsebrevet och det, man skulle tolka detta, då menade forskningen att här handlar det om, och det är förmodligen så ni känner igen det, här handlar det om splittring i församlingen i Korint. För det står ju i inledningen att några håller sig till Apollos, några håller sig till Paulus, och ytterligare en tredje grupp håller sig till Kefas, och några håller sig till Kristus, hur vi nu ska förstå det. Och så ser man att det är en splittring, och så tänker man att när Paulus nu skriver så ska han försöka få ihop de här splittrade grupperna till en och samma endräkt så att säga. Har man den förförståelsen, så det är klart, då kommer man att läsa bibeltexterna kapitel efter kapitel i ljuset utav den förförståelsen. Och så kommer man att lägga märke till alla ställen där, som passar in i detta att Paulus försöker få ihop det till en församling. Till exempel Kristi kropp. Och så läser man att där ena armen är Apollos och den andra är Kefas och så vidare. Så läser man in det. Va? Jag säger inte att det är fel. Jag bara säger att detta var det sätt som man närmade sig första Korintsebrevet på. Det som har hänt nu under senare tid, det är att man börjar inse att så är det nog egentligen inte. Utan problemet, huvudproblemet i första Korintsebrevet är inte att man höll sig till olika personligheter. Utan huvudproblemet är snarare att man inte förstod hur man hörde ihop. Och då får man plötsligt läsa vissa texter på ett annat sätt. Man skulle till och med kunna säga så här att Paulus tyckte inte det var något problem att några höll sig till Apollos eller några höll sig till Kefas och så vidare. Mångfalden behöver inte vara något problem. Problemet är när man inte förstår att man hör ihop. Och det gjorde de uppenbarligen inte i Korint. Alltså måste Paulus i första Korintsebrevet skriva om och tala om och visa hur vi hör ihop i Kristus. Och faktum är att det där uttrycket i Kristus förekommer, om jag minns rätt nu, 63 gånger i första Korintsebrevet. Det är som om hela brevet, alltså från början till slut, handlar om vilka vi är i Kristus och hur vi hör samman i Kristus. Och då tänker jag också på, återigen då på oss i västerlänningar, tänk vilket stort problem också för oss, va? Det har varit och kanske fortfarande är för många att några tillhör missionskyrkan och några pingstkyrkan och andra är med i Smyrna och så när de är svenska kyrkan som vi knappt vet om de är kristna och så här va. Och det här då är ett bekymmer och så håller vi på med ekumenik och så tänker vi hur ska vi få ihop det här. Men tänk om det inte är det som är frågeställningen. Ni var med här flera stycken av er på samlingen vi hade i söndagskväll. Fantastisk endräkt. Fullsatt Värnamo kyrka. Fantastisk endräkt. Präster och pastorer till synes älskade varandra och kanske gör det på riktigt också. Ingen tänkte väl på att de som sitter där, de kommer ifrån pingstkyrkan och de som sitter där, och är de här, de är ju till och ju Smyrna. Det är bra att de kommer hit. Alltså, den typen av tankar finns egentligen inte när atmosfären är så riktigt. Utan det här var ett tillfälle när vi känner att vi hör samman. Vi har ett gemensamt projekt, 100 dagar med Jesus som ska genomföras nu. Och vi, vi känner att detta gör vi tillsammans och det är det viktiga, det förenar oss i Kristus. Jag tror att mycket av den problematik som har funnits under mitten av 1900-talet, den är obsolet, alltså den behövs egentligen inte. Utan vi har helt andra utmaningar, nämligen att hitta hur vi hör ihop, förstå vad det är att vara inlemmade i Kristi kropp och förstå vad det är att vi utgör ett Guds tempel och förstå att vi har ett gemensamt uppdrag som sen i sin tur naturligtvis kan utföras på olika sätt. Så den här mångfalden behöver inte vara ett problem, utan utmaningen är att vi ska förstå mångfalden i enheten. Och utifrån enheten som ju Paulus hade, enheten i Kristus. Kristus är inte delad, så skriver Paulus. Enheten i Kristus behöver inte vara något problem att det finns en mångfald. Och då ser man plötsligt hur kommentarerna från 40, 50, 60-talet skiftar i karaktär och får en annan betoning. Så de kommentarerna som är skrivna på 80-talet, 90-talet, de närmar sig texterna på ett annat sätt. Har en annan anda, om jag får uttrycka det så. Fortfarande behöver det inte betyda att de äldre kommentarerna är felaktiga. För visst var det fortfarande så att några höll sig till Apollos och Kefas. Även om det inte är huvudproblemet så kunde det ju ha varit huvudproblemet. Det beror lite grann på hur det såg ut i deras hjärtan. I deras hjärtan kanske de tog avstånd ifrån varandra och då är det naturligtvis ett problem. Men det är inte det Paulus adresserar i första Korintherbrevet i första hand. Utan han tar upp det positiva. Det vill säga att vi ska förstå att vi är ett i Kristus. Sen så finns det också en annan förståelse bland de senare exegeterna eller bibeltolkarna. Och det är det att man tror inte att det kanske var så mycket problem i församlingen i Korint. Alltså brevet handlar inte om de motsättningar som förvisso kan finnas i Korint. Utan brevet är nog snarare ett uttryck på de motsättningar som finns mellan vissa ledare i Korint och Paulus själv. Så Paulus står liksom inte för nåben på något sätt och säger till olika grupper i Korint att nu måste ni komma ihop här och samsas och sova. Utan han kämpar en evangelisk kamp, alltså för egen skull, inte på så sätt att han hade något behov av att rättfärdiga sig, men han hade ju behovet av att försvara det som han uppfattade som Guds uppenbarelse, som var det som Gud hade anförtrott honom. Han kallar sig själv också, är ju en Jesu Kristi apostel, står det i första Korintherbrevet 1:1. Och han står i motsättning till dem som ifrågasätter Paulus och Paulus auktoritet. Och då ser ni plötsligt att schismen inte så mycket har inte att göra med motsättningar i Korint, utan mera mellan vissa ledare i Korint och Paulus. Nåja, det var tre olika sätt att förstå det på, men nu ska ni få ett fjärde sätt som är lite mer avancerat. Och det är att jag tyckte att jag hade så många evangeliska kommentarer. Och eftersom första Korintherbrevet handlar om kyrkan och kyrkans enhet och så vill jag gärna ha en romersk-katolsk teolog också. Nu behöver inte det vara så hemskt som det kanske låter i vissas öron, därför att oavsett om man är evangelisk eller romersk-katolsk eller ortodox teolog, så måste man ju fortfarande vara saklig, eller hur? Man kan inte bara läsa med sina egna glasögon, för då får man ju inget gehör i den stora världen. Utan man försöker ju närma sig det här på ett sakligt sätt. Så det är inte tal om någonting annat. Och inte desto mindre så är det klart att alla bibeltolkare präglas något av sin egen situation, sitt eget sammanhang. Så jag skaffade den här kommentaren som är skriven av en som heter Raymond Collins. Och mycket intressant. Och vet ni vad han skriver? Jo, han tar fasta på någonting helt annat. Han tar fasta på att första Korintherbrevet just är ett brev. För ett brev var ju alltid formulerat på ett visst sätt. Han nämner om en man som kallas för Pseudo-Demetrius. Han, Pseudo därför att det inte är den riktige Demetrius, utan författaren har tillskrivit den här boken till det riktiga Demetrius. Men den här boken den handlar om olika brevstilar på 300-talet före Kristus. Och som var gångbara under de här århundradena i den hellenistiska världen. Och Paulus kände ju till det här. Han kände säkert till den här skriften, den här traditionen. Och den här Pseudo-Demetrius, han redogör för 21 olika brevstilar. Nu kan det här låta väldigt avancerat, men om du tänker efter så är det ju en väldig skillnad på om du ska skriva ett brev till en god vän, en födelsedagshälsning till exempel. Då kommer det språket att präglas utav din vänskap med den du skriver till. Jämför det med om du ska göra en skrivelse som är ställd till kommunen eller någon myndighet där du ska flytta en tomtgräns till exempel. Det blir en helt annan stil. Två helt olika stilar. Eller om du ska skriva ett rekommendationsbrev för någon som söker ett jobb. Ja, då formulerar man sig på ett tredje sätt. Och vem vet, om man ansträngde sig så kanske vi också skulle kunna hitta 21 brevstilar. Eller åtminstone ett flertal brevstilar. Jaha, men om det då är så att Paulus har knutit an till någon av de här brevstilarna, då borde det kunna synas i brevet. Nu ska inte jag fördjupa mig i det här, för det är inte meningsfullt. Och dessutom har jag inte tillräckligt kunnig för att fördjupa mig i de här 21 stilarna, vilket ni ska vara tacksamma för. Men låt mig påminna om Jakobsbrevet. Kommer ni ihåg, ni som var med när vi gick igenom Jakobsbrevet? Då hade vi tagit fasta på Båsland, heter han, den norske exegeten, som behandlade Jakobsbrevet just som ett brev. Och hela den utläggningen som jag gjorde av Jakobsbrevet var ju att det här var ett skrivet tal. Det var ju så att Jakob var föreståndare i församlingen i Jerusalem efter Petrus. För Petrus lämnade Jerusalem, Jakob tog över. Jakob, han undervisade då de nykristna i Jerusalem och hade, kan man säga, bibelskola i Jerusalem år efter år efter år. Och innehållet i det som han undervisade var ju naturligtvis detsamma. För han kan ju inte undervisa de som kom till tro 5 år senare än den första undervisningen. Det är inte en annan undervisning, det är samma undervisning, menar jag. Den här undervisningen sammanställdes till en enda predikan, homilia, som sedan skrevs ner i en speciell stil, i en speciell form i Jakobsbrevet. Och därför så diskuterar vi om Jakobsbrevet verkligen är ett brev eller om det är en nedskriven predikan. Och vi hittade någonting som är någonting där mitt emellan. Det är alltså Jakobs homilia, hans undervisning i Jerusalem, som är sammanfattad i brevform. Och det kan man se precis hur det är uppbyggt. Den kommentaren till Jakobsbrevet är av ganska sent dato. Den här Collins som jag nu tittar på, som jag refererar till, han har gjort på samma sätt. Och när han läser eller visar på hur första Korinthierbrevet är disponerat, då kan han säga ganska exakt var någonstans talet börjar och var det slutar. Och oftast börjar ju den här typen av tal på ett sätt och slutar på ett sätt med en sorts sammanfattning. Och så kan han urskilja att första Korinthierbrevet består av 6 stycken tänkta tal. Så de här 6 stycken tänkta talen, till exempel om äktenskapet eller till exempel om man får äta avgudakött eller till exempel om friheten i Kristus, olika tal, är sammanfogade till ett brev i en brevform. Och då om han har anammat den förståelsen eller den tesen, teorin eller vad vi ska kalla det, ja då kommer han ju och läsa brevet på det sättet. Det betyder ju inte att det blir en helt annorlunda tolkning än de andra som jag har nämnt tidigare. Men det betyder ändå i vissa lägen att man får en annan förståelse. Kanske till och med en vidare eller en djupare förståelse. Han kan också hänvisa till, inte bara den där Pseudo-Demetrius utan Aristoteles. Filosofen, vet ni, han som levde 380-320 ungefär före Kristus. Utifrån Aristoteles så finns det 3 stycken retoriska traditioner. Retorik, det har alltså att göra med hur man talar. Om man ska skriva ett rekommendationsbrev så skriver man det på ett visst sätt. Ska man argumentera i en domstol så lägger man upp argumentationen på ett visst sätt. Ska man marknadsföra, saluföra någonting så argumenterar man på ett annat sätt. Det kallas för retorik. Och enligt Aristoteles, som ju Paulus också kände till och var väl införstådd med, så fanns det 3 stycken huvudströmningar inom retoriken. Den första kallas för forensisk. Den andra kallas för demonstrativ och den tredje för deliberativ. Konstiga ord kanske. Men den forensiska retoriken var mycket en argumentation för sånt som hade varit. Man skulle så att säga bevisa det som har hänt. Byggde på historiska händelser eller på en argumentation. Den demonstrativa retoriken, det handlar om att argumentera för någonting som man menar är sant just nu och som pågår. Alltså det har med presens, med nutid att göra. Och då argumenterar man på ett annat sätt. Och den deliberativa retoriken, den handlar om, där argumenterar man för ett tänkt tillstånd, har med framtiden att göra. Och då menar Collins i sin kommentar att det är uppenbart att Paulus använder sig av en deliberativ retorik. Paulus talar om hur det är i himlen. Han talar om hur Gud hade tänkt att det skulle vara i Korinth. Han talar om vad som är Guds och hans egen också förmodliga innersta längtan för församlingen. Och han argumenterar som om det är ett önsketillstånd som han önskar se. Har man den förståelsen, vilket jag tycker är mycket rimligt och användbart, gångbart, förtjänstfullt, då läser man ju texterna på ett annat sätt. Om det då talas om att vi är ett i Kristus, som han gör då 63 gånger i Korinthierbrevet, då kan man alltså uppfatta det som att visst, det är ett faktum att vi är ett i Kristus, men det är också en önskan om att vi ska bli ett i Kristus. Vi kan säga det om vi tar det här på våra kyrkor och samfund i Värnamo. Ja, vi tillhör Apollos och vi tillhör Kefas och Missionskyrkan och Pingstkyrkan och så va. Men faktum är ju att i grund och botten så finns det bara en kyrka. Vi tillhör alla samma Kristus, för det finns bara en Kristus. Och önskemålet är ju att vi ska se varandra på det sättet. Ha den hållningen gentemot varandra. Växa till i den förståelsen. Och agera utifrån den förståelsen. då blir utmaningen inte längre att försöka kompromissa ihop oss på något sätt eller stå ut med varandra, utan då blir denna innerliga önskan drivkraften. Det blir en helt annan drivkraft som bygger på en annan förståelse. Så menar Collins att Paulus skriver första Korintherbrevet. Och jag tror att det är riktigt. Men det sättet att förstå första Korintherbrevet fanns ju inte på mitten av 1900-talet. Utan här sker en förändring som har naturligtvis att göra med forskningens framsteg också. Nåja, det var det. Nu så har det gått en stund där. Ja. Nu är det så här då, som jag sa till er, att när Paulus skriver första Korintherbrevet så är det alltså ett inlägg i en pågående dialog. Och det har hänt en hel del innan och det händer en hel del efter att han har skrivit första Korintherbrevet eller under tiden där också. Och då är frågan, hur ser situationen ut? Vad var det som hände? Om man läser apostlagärningarna, de uppgifterna som vi har där, framförallt i början, framförallt i 18 kapitlet men också början på 20 kapitlet av apostlagärningarna. Och så jämför man med vad han säger mellan raderna, om jag säger så, i första Korintherbrevet. Till exempel det jag läste i slutet på första Korintherbrevet. Jag är så glad för att Fortunatus och Stefanas har kommit hit. Ja, då sätter det igång någonting och så förstår man samma. Tar man den versen och liknande versar i brevet så får man ju en överblick över vad som har hänt. Och det är rätt intressant att plocka ihop de där pusselbitarna. Även om det finns också några luckor. Men nu har jag plockat ihop det här utifrån olika inte bara kommentarer utan från olika bibeltexter här också. Och då får jag följande skeende. På det sättet så hoppas jag att kunna sätta in första Korintherbrevet i ett skeende. Nu får ni det här i ganska många punkter. Jag räknar inte med att ni ska komma ihåg det här utan ni får väl höra och få en överblick över det hela. Och ni får del av anteckningarna så småningom. Titta i första Korintherbrevet 5:9. Jag sa det att han hade fått muntliga rapporter från Kloes hushåll. Han hade fått det från Stefanas Fortunatus. Och här i första kor 5:9 så står det: i mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle och så vidare. Ser du nu själv? Han har skrivit ett brev innan. Som vi inte känner till. Det är därför som jag säger att första Korintherbrevet inte är det första. Han har skrivit ett brev innan. Det skulle ju vara spännande, förresten slår jag mig nu, om arkeologerna eller forskarna skulle hitta det här brevet rätt för det. Jag vet inte vad det skulle betyda för kanon, men förmodligen ingenting. Men det skulle vara spännande i alla fall. Han har alltså skrivit ett brev till församlingen i Korint. Och därifrån vers 9 och kapitlet ut till och med 13 så berättar han vad han redan har skrivit. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men tydligen har han skrivit också, om du tittar i 16 kapitlet vers 1. Så står det där, det här är ju avslutningen på första Korintherbrevet, men där står det när det gäller insamlingen till de heliga, underförstått i Jerusalem. Då ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien och så vidare. Han har förmodligen skrivit någonting om det här tidigare också till dem i Korint. Man tänker sig till och med som så att Paulus har skrivit det här om den här insamlingen som man ska göra till de fattiga i Korint, eller i Jerusalem menar jag. Han har skrivit till dem i Korint och där har man ju då reagerat på olika sätt. Och Kloes och Stefanas och Fortunatus, när de har kommit till Efesus och träffat Paulus, då har de bland annat rapporterat om reaktionerna i Korint. Förmodligen så hade de också med sig ett brev ifrån församlingen i Korint. Har ni första Korintierbrevet uppe så titta i kapitel 7. Där står nämligen i den första versen: i fråga om det ni skrev svarar jag, och så vidare. Han har alltså fått ett brev ifrån dem också. Han har skickat ett brev med instruktioner. Det har blivit reaktioner i Korint. Han har fått ett brev ifrån dem. Kanske Kloes hushåll eller Stefanos Fortunas hade med sig det brevet när de kom till Efesos. Och så ser ni, här pågår en dialog som för oss i stort sett är okänd. Och bara vi vet det, så kommer vi att sätta in första Korintierbrevet i det något större sammanhanget, i den dialog som redan pågår. Det här brevet som han tydligen har fått då enligt första Korintierbrevet 7:1, det som de har skrivit till honom, det innehöll bland annat, så talade man i det brevet som vi alltså inte har sett, så talade man om partisinne, man talade om överandlighet, moral, om den sociala gemenskapen eller bristen på social gemenskap. Man talade om nattvardsfirandet, och det är det han skriver om nu i första Korintierbrevet. Han svarar ju på det brevet. Så de här rapporterna är så att säga den direkta orsaken till att han skriver första Korintierbrevet. Första Korintierbrevet skriver han då från Efesos år 54. Och han är som sagt väl informerad. Men det här förklarar kanske delvis också varför Paulus i första Korintierbrevet inte skriver någonting. Han skriver inte några grundläggande fakta om vilka som är ledare i Korint, eller hur stor församlingen är, om ledarskapet, eller inte ens på hur han ser på problemen. För det där skriver han inte om, men det finns, det ligger i luften. Det är underförstått. Han har två avsikter med det brev som han nu skriver, det första Korintierbrevet. Och det första avsikten, det är att han måste göra klart för dem, om än inte lika tydligt som i Galaterbrevet, så måste han göra klart för dem att han är en Jesu Kristi apostel. Hur ska jag säga för att det inte ska låta felaktigt eller övermodigt, men han måste alltså inte hävda sin auktoritet, men han måste påminna dem om sin auktoritet. Han måste påminna dem att det var han som förmedlade evangeliet, han är deras andlige far, och framförallt han är Jesu Kristi apostel. Det han skriver om och det som han tillför församlingen i Korint, det kan de inte bara tycka och tänka lite som de vill om, utan de måste bedöma detta som vore det ord ifrån Kristus själv. Det måste komma fram så att säga i första Korintierbrevet. Han har alltså inte en dialog i västerländsk med att han diskuterar fram och tillbaka. Utan han försöker möta dem med ett väldigt tydligt budskap. Det andra syftet med första Korintierbrevet, det är att han måste få dem att förstå det teologiska tänkande, alltså den tro, den gemenskap som man har med Kristus, som är själva drivkraften till och orsaken till att han skriver som han gör. När han skriver om friheten att äta eller inte äta avgudakött, sånt som är offrat till avgudarna, eller han skriver om skilsmässor och sånt, då skriver han inte bara vad han tycker sig är största allmänhet, utan här finns en Kristus Jesus teologin, Kristi Jesu instruktion bakom det han skriver. Han måste alltså få dem inte bara att tycka att det han har sagt är rätt och riktigt, utan han måste få dem att förstå att det här är rätt och riktigt därför att det kommer från Kristus. Det är Guds önskan för församlingen. Inte Paulus egna moraliska påhitt att man ska vara på ett visst sätt. Det är mycket mer djupgående än så. Sen så vill han då själv besöka dem i Korint. Vi tittar i 4:17. Han säger där att Ja, där säger han inte att han ska besöka dem, men det säger han på andra ställen. Vi ska se om jag inte hittar det snart också. Men det han gör det är att han sänder Timoteus till dem. Så Timoteus var också med i Efesos tillsammans med Stefanos och Fortunatus och Arkaikus och Chloes hushåll och Priscilla och Aquila. Det var ett ganska stort arbetslag med andra ord. Men han skickar Timoteus. Och det är hans älskade och trofasta barn i Herren. Och den är Timoteus som ska påminna dem om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar och så vidare. Titta också i det 16:e kapitlet. Vers 10. När Timoteus kommer, se då till att han kan vistas hos er och så vidare utan att behöva oroas. Alltså det är uppenbart, han sänder Timoteus. Och på det här sättet kan man lägga ihop två olika verser och förstå att vad som faktiskt händer. Och så skickar han som sagt Timoteus dit och Timoteus kommer sen tillbaka. Och då när han kommer tillbaka så rapporterar Timoteus till Paulus att det här första Korintsebrevet som han hade med sig, det togs inte så väl emot. Och det var ju, man kan tycka att det var ju häpnad, om inte häpnadsväckande så i alla fall, det var ju tråkigt, det var ju besvärande. Titta i andra Korintsebrevet 1:1. Som han ju skriver naturligtvis efter första då. Där skriver han ett brev, andra Korintherbrevet, från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, och från brodern Timoteus. Timoteus har alltså kommit tillbaka. Alltså kan vi säga att Timoteus kom tillbaka till Efesos. Och han rapporterade om hur första Korintherbrevet hade tagits emot. Och det hade inte tagits emot väl. Det förstår man när man läser andra Korintherbrevet. Det är därför han skriver andra Korintsebrevet. Andra Korintsebrevet som för övrigt är det fjärde förmodligen. Men det kan vi återkomma till senare. Paulus har bestämt sig för att göra en snabb visit till Korint. Och det här vet vi inte riktigt hur det har gått till. Om det ens har gått till. För det verkar som att han ger sig iväg mot Korint, men avbryter resan och kommer tillbaka. Någonstans, nu har jag inte det riktigt klart för mig, så skriver han att han försökte komma till dem, men att han hindrades på något sätt. När han då kommer tillbaka till Efesos, ni får tro mig där på mitt ord, då skriver han istället ett brev till dem, och det brevet kallas för Tårebrevet. Det är alltså det som skulle vara det tredje brevet i sådana fall. Det har också gått förlorat för oss. Och det kallas för Tårebrevet därför att Paulus förmodligen har uttryckt sin stora sorg över att inte ha kunnat komma till dem. Och han har uttryckt sin stora sorg över att de inte har tagit emot första Korintsebrevet. Han har uttryckt annan smärta, vånda som han känner för församlingen i Korint. När han skriver andra Korintsebrevet, då ska ni se där i kapitel 2. Jag är medveten om att det är mycket här på en gång, men i slutändan så ska ni i alla fall ha en översikt, en bild, en känsla för första Korintsebrevet som ni inte hade innan. När han skriver andra Korintsebrevet 2 så ser ni i vers 4. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er för att ni inte skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Det är därför det kallas för Tårebrevet. Han har alltså skrivit, det här är inte första Korintsebrevet som han hänvisar till här, utan det här är det tredje brevet, det så kallade Tårebrevet, som också har gått förlorat. Det här är skriftbeviset så att säga på att han har skrivit ett sånt. Kapitel 7, vers 8. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, förmodligen det första brevet då, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Och sen har han fått veta det, och så skriver han då det här tårebrevet. Och så får han rapporter då ifrån Timoteus, och så skriver han andra Korintherbrevet. Paulus bestämmer sig också en andra gång för att försöka besöka dem i Korint, för att vara närvarande. Jag ska säga det förresten också, som jag tappade bort förut, så, men håll kvar fingret här. Den här Collins, som menade att första Korintherbrevet verkligen är upplagt som ett hellenistiskt brev, han skriver att det var typiskt för förståelsen av det hellenistiska brevet att det, ett brev är alltid insatt i en dialog. Och det är, den förståelsen bland grekerna var så tydlig, så att brevet var avsändarens närvaro. Förstår ni vad jag menar? Så när brevet anlände till församlingen i Korint, så var det så att säga Paulus själv som anlände. Eller Paulus var närvarande hos dem genom det här brevet. Man såg brevet som ett uttryck för två sidor av samma sak, nämligen frånvaro och närvaro. Två sidor, ett mynt har ju två sidor. Och det här myntet har två sidor. Han är frånvarande, men han är ändå närvarande. Och den betydelsen hade brevet. Så det finns en väldig närhet i de här breven. Och som jag läste där i andra Korintherbrevet 4 var det, va? Där står att han var bedrövad och så vidare. Men att han genom sitt brev nu på nytt då ville visa sin kärlek för dem. Så det var, brevet hade, var inte, fanns inget avstånd i den meningen i själva brevskrivandet. Inte desto mindre så bestämmer han sig för att han vill besöka dem. Och om vi då går till Apostlagärningarna 19. Oj, vad klockan går, hörni. Apostlagärningarna 19. Nej, vi ska se här. 19:21. Det var ju där vi avbröt vårt studium av Apostlagärningarna. Så sa jag, nu ska vi ge oss in på första Korintherbrevet. Och i Apostlagärningarna 19:21 så står det: när detta var slutfört, och det var det som står innan här, bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han hade alltså tänkt sig för att resa hem till Jerusalem, från Efesus till för han, det här skriver ju han ju från, han är ju i Efesus här i Apostlagärningarna 19. Och så skriver han att han hade bestämt sig för att resa hem till Jerusalem, men då skulle han resa via Makedonien och Akaja. Korint ligger ju i Akaja, och så tillbaka den vägen. Och det var väl förmodligen den resan som han påbörjade som han avbröt. Och så skrev han istället första Korintherbrevet. Sen kommer det till 20 kapitlet. Då har alltså det här med Efesernas Diana då ägt rum. Det kanske förresten var det som hindrade honom, vad vet jag. Det kan man tänka, det hände ju jättemycket hela tiden. Han återvänder till Efesus och han skriver då första Korintherbrevet och förmodligen andra Korintherbrevet också. Men sen så står det då i 20 kapitlet att när oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade dem och tröstade dem. Sen tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i 3 månader. Det står inte där i texten, men det finns goda skäl att anta att han kom till Korint. För du vet, Grekland, det var ju Akaja. Det var ju, och där var det ju Korint som var både sjöfartsstaden, och det var där församlingen fanns. Så förmodligen så ska man förstå det här att han kom till Korint i Grekland, där han uppehöll sig i 3 månader. Under de 3 månaderna skrev han sannolikt Romarbrevet. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu, utan jag bara säger det. Och det här är år 56 efter Kristus. Nu händer det emellertid ett och annat där. Det står ju, om vi läser vidare i 3:e versen, att judarna förberedde ett attentat mot honom. just som man skulle avsegla till Syrien, alltså tillbaka till Antiochia i Syrien. Jerusalem, Antiochia i Syrien. Så han fick avbryta den hemfärden och istället bestämde sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Nu vet vi inte om det här är den där avbrutna resan. Nej, det kan det inte vara. Utan det här, nu har han ju varit i Korint. Men det skulle kunna vara. Det finns ett osäkerhetsmoment som ni kanske förstår när man gör såna här slutledningar. Men han ska resa tillbaka till Makedonien. Och så räknas det upp där vilka som följde med honom. Och det var ju ganska många då. Ja. Och han kommer till och med till Troas. Som ju ligger i västra delen av Mindre Asien. Ni kan väl kartan utan till förmodligen om ni tänker efter nu. Så ni vet hur han reste. Annars får ni bläddra era biblar när ni kommer hem. Och så kommer han då tillbaka till Troas. Och till Filippi. Troas och Filippi ligger på varsin sida om den här viken i det här havet. Vad det nu heter, viken, vet jag inte. Kommer inte ihåg det just nu. Men Troas och Filippi, här verkar som att han åker lite fram och tillbaka. Vi har inte riktigt koll på hur det går till. Men titta i andra Korinthierbrevet 7:5. Andra Korinthierbrevet 7:5. Då skriver han, när vi kom till Makedonien, då fick vi ingen ro, utan var på allt sätt trängda utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa, tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så jag gladde mig ännu mer. Och i den trösten och i den glädjen skriver han sannolikt andra Korinthierbrevet. För det är präglat av den typen av språk. Här är en osäkerhet på om Romarbrevet skrevs först och andra Korinthierbrevet sen eller tvärtom och så vidare. Men det är tyvärr sånt som vi måste leva med. Men jag tror att ni kan klara av att leva med det. Sen så sänder han iväg då andra Korinthierbrevet när han har skrivit det med Titus och Erastus. Det står nämligen så i 8 kapitlet när vi ändå är där på andra Korinthierbrevet. 8 kapitlet vers 6 där. Jaha, det var väl inte riktigt det. Ska vi se här. Där står det om glädjen som Titus har haft med sig då, ja. Och sen i vers 16 till och med 24 har jag skrivit, men jag orkar inte läsa allting. Jaha, nej, det stod inte där. Jag trodde att det där skulle stå att det är Titus. För den här Titus nu, han får komma med glädjebudskapet som gör att Paulus skriver andra Korinthierbrevet. Och sen så skickar han Titus och Erastus till Korint. Erastus som var, som ni alla vet, kassaförvaltare i församlingen i Korint. Nu är faktiskt tiden ute. Låt mig då bara säga snabbt avslutningsvis att förmodligen är det så här att Paulus ännu en gång ger sig iväg samma väg från Efesos eller från Troas och Filippi. Nu har han ju kommit tillbaka hit, så ger han sig inte utan han ger sig ner igen. Och så åker han tillbaka den vägen till Jerusalem som han hade planerat från början. Så ni ser att här pågår en ganska intensiv kommunikation mellan Paulus och församlingen i Korint. Och det där, hela den bilden på något sätt, va? Den här intensiteten som måste ha varit när församlingen där växte så det knakade. Och många hedningar kom till tro som hade ingen koll på den kristna undervisningen. Här är en utmaning som heter duga och det är just i den utmaningen i den växande församlingen Korint som vi läser första Korinthierbrevet.